Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Brottsskratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia Ingstötter Åkermark och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Nina Löfvenhjelm och är också brottmålsadvokat.
Välkomna, ja, och kul att se dig igen som vanligt, Nina. Vi är ju knappt podda för vi pratar så mycket annat.
Ja, men exakt, vi hinner liksom inte prata om allt som händer i våra liv.
Men jag har ju varit nu i hovrätten de senaste dagarna för det här uppmärksammade Josefinmålet kom upp i hovrätten. Och det är alltid lite speciellt med hovrätt för att vi tycker ju någonstans att för klienter kan det vara för de upplever att på något sätt ska det upp igen och är det inte redan prövat och framförallt om man är målsägande då. Men jag brukar förklara lite att det är inte som att det är en ny prövning igen, för man inte, hörs ju inte igen. Men vi kommer gå igenom, tänkte vi i dagens avsnitt, lite mer om hovrättsförhandlingen.
Precis, och även lite om Högsta domstolen. För det här hovrätten, det har ni säkert läst om i media, att man kan överklaga den första domen, då tingsrättens dom, till hovrätten. Och hur många hovrätter finns det i Sverige? Men det finns ju inte lika många hovrätter, många tingsrätter, men kanske, jag tror det är 6 hovrätter. Och de prövar då de här tingsrättsdomarna. Och det var ju 10 år sedan man ändrade själva hovrättsprocessen. Numera så behöver man inte komma dit igen då man är målsägande. Man behöver inte komma dit och berätta hela allt som har hänt en gång till. Så har det alltid varit tidigare. Och då, det kan gå nästan ett år innan målet att prövas i hovrätten om inte personen är häktad. Då är det ju ofta inom 3 månader brukar hovrätten pröva målet. Och så att då har man ändrat det här på så sätt att man spelar in förhören vid tingsrätten på video. Och så spelar man upp dem i hovrätten.
Och det gäller ju även vittnen.
Precis.
Så det gäller ju alla, och det gäller även de tilltalade på plats, men det gäller ju även dem. Och det kallas, kom 2010, en modernare rättegång var det. Och då fanns det ju väldigt mycket kritik mot det här systemet, och framförallt från advokater och hur rätt så säkert det skulle vara. Men jag tror att alla idag tvärtom inser hur mycket bättre, för det skulle ju inte vara så att det är en ny prövning, vilket det blev. Det blir som det blev ett nytt mål lite i hovrätten. För det kunde gått ett år, så skulle man höra alla parter igen, till exempel om man skulle berätta med våldtäkten och målsägande. Men nu blir det ju mer att hovrätten säkerställer att man tycker om tingsrätten har gjort en riktig bedömning utifrån det material tingsrätten hade att gå på. Och det är väldigt sällan det kommer in ny bevisning i hovrätten. Det krävs ju också då att man får tillstånd till att åberopa det.
Ja, men precis, om en då vill höras på nytt till exempel. Och det är ju ganska vanligt att ens klienter känner att de kanske inte har fått säga allting de ville få sagt i tingsrätten. Och sen har man ju också läst tingsrättens dom, och så kanske man har synpunkter och vill, ja, men det där vill jag förklara. Och då måste man begära ett så kallat omförhör eller tilläggsförhör i hovrätten, och det är väldigt svårt att få tillåtelse. Då ska det vara någonting som avviker, alltså det ska vara någonting som är egentligen direkt, det är svårt att förklara, men det ska vara någon felaktighet, eller man ska kunna peka på en omständighet då som inte stämmer överens med vad man har sagt tidigare. Så att det ibland går det igenom och ibland inte.
Mm. Men det som är bra är ju att för idag också, det som har hänt nu de senaste, framförallt kan man väl säga, 2 åren, är att man också då spelar upp de här förhören genom hänvisning, kallas det. Det innebär att domstolen själva sitter och tittar på de här förhören och vi då som ombud sitter och lyssnar. Vi sitter inte och tittar utan vi får lyssna.
Men vi får ju inte vara med.
Nej, men vi kan ju lyssna på dem med våra klienter, men, eller själva. Men vi har ju också tillgång och vi får ju ut dem och då kan man ju, om man minns att man bara tycker att det blir fel i tingsrätten, att man kan lyssna verkligen jättenoga. Mm. För det är inte live på samma sätt som i tingsrätten. För det är där som du och jag pratat om, att det gäller att man lyssnar på varenda ord. Man får inte missa någonting. Men i hårten kan man ju då möjligt bara, men sa de verkligen så som tingsrätten skrivit? Jag minns att det inte var så, för vi antecknar ju också ofta vad som sägs. Och det kan vara väldigt bra att man verkligen kan peka på, bara lyssna nu på efter 8 minuter och 15 sekunder, så kommer liksom antingen det vittnet eller min klient säga det här. Vilket är liksom tingsrätten helt missuppfattat till exempel, som kan vara ibland avgörande faktiskt. Så det är för alla parter ändå, så har man ju möjligt verkligen att lyssna in sig ordentligt igen.
Och det är ju bra då att göra det innan rättegången, för att när man börjar då en hovrättsförhandling, om man är då ombud, alltså försvarare eller målsägande biträde, då ska man då också kritisera, eller man ska peka på vilka omständigheter som är felaktiga i tingsrättens dom. Man ska inte köra om allting på nytt, utan man ska då verkligen uppmärksamma hovrätten på, koncentrera på det här, lyssna på det här förhöret, och som du säger, ja, efter 8 minuter så kommer den här viktiga omständigheten. Så att det blir väldigt, vad ska säga, konkret i hovrätten. Det blir liksom en mer
klinisk
och juridisk prövning ofta.
Verkligen.
Vilket är väldigt kul, men sen samtidigt kan man ju känna, ja, men då sitter du och kollar på film i hovrätten. Alltså, jag har ju jobbat i hovrätten, nu var ju det ett tag sedan. Ja, och då var det precis då när man införde den här nyordningen. Så att jag satt ju och tittade. Och nu sitter man ju och tittar. Ibland får man vara med och titta på de här videoförarna. Och det kan vara också lite jobbigt. För då hör man ju, man hör ju sina frågor då som ställs. Det kommer jag ihåg när jag var i hovrätten, att det blir väldigt konstigt. Alltså man släcker ner och så drar man ner de här. Nu är det filmvisning. Ska vi ta fram popcorn eller?
Det blir väldigt märkligt. Ja. Och så där, framförallt när man satt där också. Alltså det är väldigt svårt också. För att det som ändå kan vara negativt, framförallt när det är mycket omotord, alltså, och att det är mycket muntlig bevisning, är ju att det händer så mycket runt omkring i tingsrätten. Att det är hur parterna agerar mot varandra i rättssalen, hur människor är, framförallt de, tycker jag, om de, när jag då är målsägandebiträde, när de misstänkte verkligen uppenbarligen så grandiosa, narcissistiska, det kommer fram oftast på ett mycket bättre sätt när man träffar dem live. För de kan ibland faktiskt sköta sig på ett annat sätt i själva förhören. För då blir det så fokuserat på själva händelsen eller gärningen. Så ibland tycker jag att det missas lite och allt det här runt omkring. Men generellt skulle jag ändå säga att jag tycker att hovrätten hamnar relativt rätt i sina bedömningar, skulle jag nog säga. Jag tycker det är sällan jag inte håller med. Eller har du varit med när du bara säger att det här är helt fel?
Jo, men det, är ju, det kan vi ju säga också. Alltså, i hovrätten så är det är 3 juristdomare och 2 nämndemän. Till skillnad från i tingsrätten, då är det 1 juristdomare, 1 som är utbildad jurist. Och sen är det då 3 nämndemän som är, de är inte utbildade jurister. Så att det är klart att det blir en annan, man kan inte säga juridisk kvalitet, men det är ju ändå de juridiska aspekterna som man särskilt prövar i hovrätten. Det är klart det är bevisvärdering och allt det, men många tycker ju, ja, men den riktiga prövningen sker ju i hovrätten. Det är ju många som alltså klienter som känner att okej, jag har blivit dömd här i tingsrätten, men man har ändå kanske en bättre chans i hovrätten. Och jag håller väl med om att i vissa fall håller jag ju inte med hovrättsbedömningen, men det är klart att det är ju annorlunda när det är fler jurister som också sitter med och pröva det här. Och det kan jag ju säga då, eftersom jag har jobbat där, det är ju inte så att, alltså alla domare har ju en egen röst, precis som i tingsrätten, då har ju alla nämndemän har ju också en egen röst, och så är det i hovrätten också, så man kan komma till olika slutsatser, och det är inte alldeles ovanligt att det är så att man skriver sig skiljaktig. Och sen är det är en ordförande då, och det är ofta den som har jobbat längst på hovrätten som är den som leder förhandlingen. Och sen är det en av de andra 2 då juristdomarna som kallas för referent. Och det är den personen som är inläst på målet och som också skriver domen. Och sen så, alltså man kommer överens tillsammans då vad domen ska bli och om någon är skiljaktig, men måste skriva den här skriftliga domen som de andra då måste godkänna. Så att när jag jobbade där, då, om jag då var referent, var jag tvungen att skriva domen, och så skulle de andra domarna kolla och rätta detta. För då ska ju alla då vara överens med den här skrivningen. För alla då skriver under domen. Och det där kunde ju gå flera varv då, för att olika domare ville ha det på olika sätt.
Och jag tror, men samtidigt som du säger, vi pratar om att en mer clean prövning också gör ju att det blir enklare för domstolen att faktiskt fokusera på vad liksom rättsfrågorna är och vad det är egentligen som man ska pröva. Till skillnad mot tingsrätten där det allt kommer upp på ett helt annat sätt. Jag tror också det är skillnad som, om man är alltså misstänkt eller målsägande, att hovrätten har verkligen olika innebörd där. För som jag inleder, som jag ofta målsägandebiträde, så är det ju väldigt jobbigt om man har en fällande dom bakom sig som målsägande, att det verkligen, för då ska det ifrågasättas igen vad jag har sagt. Men vadå, kommer inte det stå fast? För att där är ju också, som vi pratat om tidigare, många påverkade av film och annat, att det är amerikansk film. Och i USA är det ju så att om det blir ogillat till exempel, då får inte åklagaren överklaga. Man kan inte överklaga, utan det kallas double jeopardy, det innebär att man får inte överklaga. Utan allt, liksom, det är helt avgörande vad som sker. Men en misstänkt har såklart möjlighet. De har ju speciella regler, kan inte det. Men som en misstänkt såklart, ändå känner man att man har en andra chans att få att komma upp. Och man tycker verkligen att det är fel och vad de har missat och sådär. För det händer ju som sagt väldigt, väldigt mycket vid en förhandling, så att man kan ju missa saker. Det är också människor. Så kände jag när jag var åklagare att om det blev ogillat, alltså i mål där jag kände att jag hade väldigt, väldigt bra bevisning, då kände jag mig alltid trygg med att hovrätten kommer ändra. För det här har ju uppenbarligen domaren missat. Alltså faktiskt, så det blev så. Men sen är det klart skillnad om man inte har jättebra bevisning. Alltså det är ju helt olika saker. Om man inser att oj, det där här kan ju åklagare också inse, där gjorde jag en felaktig bedömning. Eller som det ofta sker, att vittnen kommer med andra uppgifter i själva förhandlingen än vad som kommer fram i förundersökningen. För en förundersökning är inte på något sätt uttömmande om allt som har hänt vid ett speciellt tillfälle, till exempel om det är, säger vi, en misshandel på en krog. Liksom. Det kan, alltså det är nytt. Men det är inte så att alla mål kommer upp till hovrätten, eller hur, Nina?
Nej, utan det krävs då, alltså vissa typer av mål får man inte automatiskt överklaga. Det är ju bötesbrott, utan då krävs det prövningstillstånd på samma sätt som det krävs om man ska överklaga till Högsta domstolen. Och då ska det vara någon fråga som är av synnerligen vikt, att man tidigare inte har prövat, alltså en rättsfråga som man kanske vill ha vägledning, alltså man vill pröva den här frågan, eller om det finns skäl att tingsrätten har kommit helt fel. Alltså det kan ha begått något rättegångsfel, ett grovt rättegångsfel, så kan man också få upp det. Så att det är inte så att det automatiskt går att överklaga. Sen är en annan aspekt som är, man ofta inte vet om, men det är just i brottmålen, så kan man då, om man har blivit fälld för brottet, så kan man överklaga, men då kan också åklagaren kan självklart också överklaga självständigt. Men om åklagaren till exempel inte är nöjd då med straffets längd, men ändå tycker att tingsrättens dom är okej, alltså om inte nu den tilltalade överklagar, då är det fine, då är åklagaren nöjd med både själva skuldfrågan och även påföljdsfrågan, alltså straffet. Men om då den tilltalade överklagar, då kan åklagaren efter de här 3 veckorna som man har på sig att överklaga, då har åklagaren en vecka till på sig att överklaga. Då kan man göra något som heter ett anslutningsöverklagande, som innebär att åklagaren då kan begära ett längre straff.
Och det var så det hände nu i det här Josefin-målet. Så var det ju han som då blev dömd, han överklagade, och så anslutningsöverklagade åklagaren, och även då min klient genom mig.
Skadeståndet då?
Ja. Men vi gick också på att han skulle bli dömd för grov kvinnofridskränkning plus ett längre fängelsestraff. Så, och det var så roligt när vi satt i rätten. Rätten hade inte helt koll på det, utan det blev mer så att försvaren sa, ursäkta, det är väl så att åklagarens överklagande är ett, vet du, anslutningsöverklagande. För det är väldigt viktigt. För att om man då, för då kan man ju vara så, om man har överklagat själv, om man är misstänkt, att man då kan återkalla det. Att, och då faller, som det heter, då gäller inte längre åklagarens anslutningsöverklagande, och inte heller målsäganden. Men en ny grej som har kommit, det kommer, jag tror det var i samband med samtyckeslagen, för det här handlar om kostnader för målsägandebiträden, att det inte längre på något sätt självklart att man får ha ett målsägandebiträde i hovrätten, vilket är väldigt, väldigt märkligt. Det blir väldigt märkligt när man har varit målsägandebiträde, för då, framförallt är det så i de målen där man har fått egentligen fullt bifall för skadestånd och man inte eftersom målsägaren inte är på plats i hovrätten.
Och man ska vara ett stöd och egenskap av målsägandebiträde.
Exakt.
Men det är ju inte bara den uppgiften man har, men det är ju det lagstiftaren har. De vill spara pengar, det är ju det som egentligen är grunden.
Men det har blivit väldigt många dråpliga situationer, eller dråpliga, väldigt, alltså, märkliga situationer och helt rättsosäkra. Alltså man ska tänka på också deras syn på rättsväsendet. Det är framförallt om det är en fällande dom i tingsrätt. Jag vet att vi har pratat om det här i tidigare avsnitt, men inte mer faktiskt ändå praktiska konsekvenser att det blir ogillat i hovrätten. Vem ska då ringa och berätta det för den här personen? Ska då åklagaren eller domstolen ringa? Det är så mycket mer stöd. Alltså man har ju verkligen fått en nära kontakt kanske med sin klient och så. Det kan ju verkligen vara situationer där de behöver det där stödet och förklara. Plus att för dem så känner de ju vad är hovrätt. För de är så långt ifrån det ändå. Så jag är alltid i möte med mina klienter, ofta kanske i samband med domen, kommer att förklara om det blir något. Jag har varit målsägandebiträde nu i några. Jag blev ju det.
Ja, du blev det
jag var tvungen att, men då får man ju begära det.
Ja, och de är ju väldigt restriktiva med att, men det gjorde de i det fallet.
För att då hade vi också överklagat den ner på skadeståndet. Och åklagaren sa att hon ville inte för hon sa att det var liksom för komplicerat och för ett allvarligt brott. Men det är ju just flera mord där, eftersom det är vi pratat om, det var förra avsnittet om skadestånd. Det här med att ett schablonbelopp, så det finns, och vitsordar man det, då finns egentligen inget att pröva. Men som stöd, som anhörig, är det ändå väldigt viktigt att veta. För att när man inte längre är målsägandebiträde, man får inte ens veta när förhandlingen är i hovrätten. Man får inte ens domen. Man får ingen information alls. Och jag har ju haft klienter som bor utomlands och så, som måste ändå ha hjälp med skadestånd. Och då har jag fått liksom begära in domen. Alltså det är väldigt märkligt att man är väldigt engagerad i att tingsrätten. Och sen plötsligt är man helt avskuren. Och blir ju svårt för målsägandebiträde att förstå det. För det är som att vi inte bryr oss, men det handlar ju inte om det. Det är bara att vi får inte betalt för det och vi kan inte lägga mycket tid som helst på det. Så gör jag mig det till viss del. Men jag tycker att, jag hoppas att det här faktiskt kommer ändras framöver. För att jag förstår i vissa mål, men de flesta mål så har ju ändå målsägandebiträdet, fast en klienten inte är på plats, en viktig roll att fylla.
Absolut. Och det är ju så här att det krävs ganska mycket för att få ett målsägandebiträde redan i första ledet, och det är bara de mest allvarliga brotten och relationsbrottslighet och sexualbrott. Alltså man får inte ett målsägandebiträde i alla typer av mål.
Nej.
Så att redan där är ju så att säga
brottets
allvar då. Men jag blev i alla fall, det var ju ett mordförsök, då blev jag förordnad, men jag har fått flera avslag när jag har begärt, och våldtäkter får du ju inte automatiskt ett förordnande.
Nej, för det är schablonbelopp där ofta.
Så, och då tycker man att det ska vara mer ett komplicerat skadeståndsanspråk på något sätt. Men det här kommer ju, det är ju inte domstolarna som har beslutat det här, utan det här är lagstiftaren som har ändrat de här reglerna, och då måste ju domstolen förhålla sig till det här. Men jag tror ju och hoppas på att det kommer bli lite mer schysstare bedömningar.
Mm.
Nu testar de väl det här, och jag tycker att det är lite...
De är hårda.
Ja, alltså, de är väldigt hårda.
För du vet, jag hade en 15-åring nu som handlade om annan grov våldsbrottslighet, och det var väldigt, det hade varit väldigt, väldigt jobbigt i tingsrätten, och det tyckte man ändå inte var tillräckligt. Alltså när man är 15 år, det är helt olämpligt. En åklagare man inte ens känner. Så vad är det för något? Och dessutom då så har man också sina föräldrar. Men ibland var skönt att ha en ytterligare en vuxen där som hjälper och som stöd. För föräldrarna kan ju ha en viss oro och sådär. Så det blir jag förvånad och också besviken över. För det är inte så ofta vi heller begär att vi ska bli. För alltså, klienterna vill det. Men här fanns det ju, tycker jag, verkligen själv. Men det, de är så, det är, ja, men jag tror att det är lite som den här med modern rättegång. Att
man måste hitta. Ja. Det var jättehårda med de här tilläggsförhören och omförhören. Men nu är det ju mer. Ja.
Nu är det ju hur rätt som
helst. Kan du motivera det på ett bra sätt, så får man ju det.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi kan ju också prata om lite att många tycker att det är så här läskigt att vara ombud i hovrätten. Alltså många nya advokater, men även äldre advokater. Ja. För att det är ju, alltså hovrätten i Stockholm är ju på, det är Svea hovrätt ute på Riddarholm, men det är väldigt anrik och fin och gammeldags byggnad. Ja, men det är väldigt fina lokaler och man kommer in och det sitter väldigt många domare där uppe vid podiet. Så att är man inte van vid den här miljön så kan det kännas lite ovant och man känner att man måste verkligen prestera. Jag har ju pratat med massa kollegor om det här, att det känns alltid lite jobbigt kanske att processa i hovrätten. Nu känner ju inte jag det eftersom jag har jobbat där. Jag känner att det här är ju det är bara fejk, nej. men och så är det väl lite att det är en annan.
Ja, men också det, för det är så konstigt, för att det är också hur de så kallat handlägger ärendena, att det liksom, det kan slita mycket, och så en annan person, alltså en domare, men kanske inte den domaren som är sen sitter i rätten, som har gått igenom hela målet, så kan det finnas många frågetecken, och då får man de frågorna direkt först, ja, när man sätter sig istället, alltså i rätt, man ska börja rättegången istället för kanske man blivit uppringd eller fått en mejl eller någonting kanske några dagar innan, bara för det är för att domarna inte vet om de här frågeställningarna tidigare. Men det är ju inte helt lämpligt, för ofta så är det inga speciella, alltså, svårigheter. Men alla blir så, för alla är så inne på liksom något helt annat, så blir alla så här, fråga inte mig, fråga inte mig. Men också det är så stelt. Alltså det är mycket, mycket stelare än i tingsrätten.
Och varför är det egentligen?
Jag tycker ändå mest att det är domarnas fel.
Alltså jag har ju jobbat med både tingsrätt och hovrätt, och det är ju samma typ av, man kan ju inte säga att det är typen av människor, utan det sitter på något sätt i väggarna. Det var det jag ville beskriva, ja, med att det här anrika, att det är väldigt... Ja, fint att jobba där. Och det kan jag ju säga, alltså förut, alltså för många år sedan, då var det ju väldigt, alltså då var ju en hovrätt, alltså då är man hovrättsråd kallas det, då man är domare i hovrätten, och man i tingsrätten är man ju rådman kallas det, och då var det ju lite finare att vara i hovrätten så att säga, man var i den högre domstolen. Men så är det ju inte nu på samma sätt, alltså de har ju nästan svårare att rekrytera domare till hovrätten, eftersom man sitter och kollar på film.
Nej, men att man blir rättad, att man inte får bestämma själv, tror jag.
Man är ett kollegialt då dömande, man dömer tillsammans, och många tycker det är väldigt, det är ju väldigt kul, för då diskuterar man ju och har olika åsikter, och det, man är ju väldigt ensam i tingsrätten, då är man ju ensam domare tillsammans med nämndemännen, men man har ju ett väldigt ansvar själv, och men jag tror många domare kanske tycker att det är ju egentligen tuffare, men det är svårare att vara helt ensam. Och, men också mycket, mycket roligare. Skulle jag gå tillbaka och bli domare, vilket jag inte kommer bli, men då skulle jag ju absolut välja tingsrätten. För det är ju också där det händer. Alltså det är dit alla kommer för första gången. Det är där man får se allting live. Mm. I hovrätten blir det på något sätt, du har läst domen. Du vet vad de kommer säga, sen kommer du se det på film. Alltså det är ju inte alls samma spänning.
Det är inte samma action. Jag tror också att, men jag vet att många klagar på att de inte hälsar, man möter dem i korridorerna och så. Jag är ganska så här, säger hej högt som inte de kan. Nej, men lite att jag, som du säger, man har varit där så mycket så att jag inte heller den oron och så, ångesten över det. Men det är väl mer bara att man är så ovan för att det är mycket mer avslappnat, tror jag.
Alltså, i tingsrätten.
Ja, och att det är det att man inte kan hälsa. Alltså liksom, vi får inte visa att vi typ, vadå, man känner ju inte varandra bara för att man hälsar.
Men jag hade ju
en kollega liksom.
jag hade ju tänkt att mål, och då, domaren har jag jobbat med länge, han som skulle döma då i hovrätten, så han kom ju fram och kramade om mig då. Under en paus, och min klient såg ju det, men det var ju, det tyckte väl han var bra då, att domaren var tjenis med mig.
Ja, men det kan ju vara, men det är ändå bra att han vågar, tycker jag.
Men det är ganska ovanligt.
Extremt ovanligt. Men nej, jag har verkligen ingen lust av att söka, jag skulle verkligen inte passa på hovrätten. Men processen är ju, det är ju samtidigt, det är väldigt bra. Jag skulle säga att jag tycker ändå att det är bra som det är, att vi inte har som i USA till exempel, att man ska ändå ha möjlighet från båda sidor att kunna överklaga. Jag tycker väldigt bra den processen vi har. Det är lite synd att det är väldigt, tyvärr väldigt många mål som ligger, så det kan ta väldigt lång tid. Det är något negativt, men jag tycker att det känns mer rättssäkert att det är så. Men sen har vi då en tredje domstol, eller instans kallas det ju. Och det är ju Högsta domstolen. Och där ibland kan ju våra klienter missuppfatta lite vad det handlar om, ungefär som att det är ungefär som att det är alltid automatiskt gått till Högsta domstolen, att Högsta domstolen är för dem.
Och det
är
där kommer jag få rätt.
Eller hur? Men jag var på kurs förra nyår, bland annat för Martin Borgeke som är för detta justitieråd.
Och justitieråd, det är alltså domarna i Högsta domstolen.
Som är bland det finaste.
Ja. Och det är ju verkligen bland det är den finaste, vad ska man säga, positionen du kan få som domare. Och de är ju, alltså nu får man ju söka de platserna. Men tidigare blev man ju då handpicked, så att säga.
Och det blir man väl lite nu också. Men man kan ändå söka. Men jag skulle bara säga, han sa en väldigt bra sak. För han sa så här att, alltså, Högsta domstolen är inte till för parterna egentligen, utan det här är ju egentligen bara rent juridiska frågor som ska, alltså man vill ha mer verkligen praxisskapande, så det brukar jag faktiskt säga till mina klienter, egentligen är inte det för dem, utan det måste ju finnas en verkligen och speciellt som man ska pröva för att kunna få prövningstillstånd.
Precis, i för det är det som krävs då.
Ja, och det finns ju till och med kurser hur man ska utforma, alltså själv.
Ja, de här överklagandena. Det är alltid väldigt svårt, för att ofta måste man ju gå hela vägen om man har en klient som är missnöjd med då dels tingsrättens dom, men även hovrättens dom. Och så vill de ju automatiskt, de har ju inget att förlora. Man förlorar ingenting på att överklaga till Högsta domstolen. Men då måste man ju också komma på något bra skäl till varför Högsta domstolen ska ta upp det här målet. Och då krävs det de här prövningstillstånd då. Och det finns olika skäl. Men om det inte har förekommit något direkt fel, alltså något processuellt fel i hovrätten eller tingsrätten, då finns det egentligen inget skäl för bevisfrågor, att man har trott mer på den andra än den andra, eller att man har värderat vittnet då, man har lagt för stor vikt vid vad vittnet har sagt. Det tar de aldrig upp, utan det är mer frågor som man aldrig har prövat tidigare, som man vill ha svar på för framtiden och
klargörande, kan man säga.
Klargörande frågor, och då måste man liksom hitta det.
Ja, och det är ju en slump lite. Det är ju väldigt svårt. Många är såhär, jag har haft så här många mål i domstolen. Jag bara, fast det är ju verkligen en slump, inte så att det beror på en själv. Men absolut, såklart att man kan vara lite extra kreativ i vissa frågor. Det kan ju handla om påföljd, lite man vill veta, alltså att antingen då att man blir dömd, att man tycker att nej, det här är alldeles för hårt på, för att man borde man inte utveckla, om man ser till nu den här utvecklingen till exempel, eller det var tidigare narkotika.
Precis, då ändrade man ju helt. Ja,
för jag var faktiskt åklagare i ett mål som har gått till Högsta domstolen. Det var flera kanske, men ett som var speciellt gällde innehav av kokain, och det var väldigt viktigt, framförallt som normalgrader, men där var det också faktiskt blev en påföljdsfråga. Men jag försökte nyligen i det här människans mål jag pratade om.
Ja, men just det, där du ville.
Nu blev det inte prövningstillstånd. Vilket det är synd, man får inte heller reda på varför det inte blir det.
Nej, man får inget svar. Det står bara att högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd. Punkt.
Precis, för just i skadeståndsfrågan som jag pratat om nu nyligen, där finns det faktiskt en hel del att utveckla. Mm. Och där nyligen kom det, eller nyligen, men för ett år sedan så kom det upp, och då var det ju också en som blev dömd, men då ville inte han, tror jag, betala. Då tyckte han att skadeståndet hade blivit för högt. Och hur man då ska yrka skadestånd när det är samma gärningsman men som har begått upprepad brott, likartad brottslighet. Till exempel relationsvåld eller i sexualbrott kan ju vara framförallt någon som utnyttjar någon yngre eller begår övergrepp mot ett yngre. Alltså det är flera våldtäkter mot barn till exempel och sådär. Och då uttalade högsta domstolen att man ska begära, man gör en sammantagen bedömning. Att man inte kan yrka ett belopp för varje gärning, utan då måste man göra liksom, slå ihop gärningarna.
Ett skäligt belopp då.
Och så se till kränkningen i sin helhet.
Ja, men det är ju bra, för det har ju vi pratat om ofta. Hur ska vi göra i de här målen?
Ja, och den frågan fick jag nu. Ja. När jag satt i Josefimål, för jag hade yrkat
det. Du bara, det kan jag. Ja,
nej, men jag yrkat det i samma väg. Ja. Men sen så utkom jag oftast för den grövsta. Och det var, så det var lite oklart i tingsrättsdomen. Men det var lite intressant. I och med att de också frågar. Och det är det som jag tror man gör fel också när man är i hovrätten som ombud. Att man utgår så för att de inte är gudar på något sätt. Men ändå att de är liksom, står över oss för ändå med domarna. Att vi automatiskt utgår lite från att vi har fel. Att inte, alltså jag tror det är alla vi bär med oss någonstans ända från juristutbildningen, att de vet bättre.
Men det kan jag säga, det vet de inte alltid. Nej. Och nu fick jag faktiskt upp ett i högsta domstolen. Men på grund av att hovrätten hade gjort fel.
Ja, det vet jag vilket det är.
Ja, med skadestånd.
Just det.
Som de hade missat. Alltså det var en då tilltalad som hade bara överklagat skadestånd beträffande tre personer, inte den fjärde, inte min klient. Och det här hade inte hovrätten uppmärksammat. Så att då de höjde då skadeståndet beträffande min klient på ett sätt, det får man ju inte göra, man får inte döma över någonting som det inte finns något yrkande kring.
Exakt.
Så det var ju självklart då att, och det här var ju någonting som hovrätten sen uppmärksammade. Och det var ju också en gammal kollega till mig som var ordförande i det målet. Men och det här kunde inte då, det var ett så allvarligt fel, så det kunde inte hovrätten rätta själv. För det kan man ibland göra, man kan rätta ett skrivfel eller om man har gjort något mindre fel. Utan då skrev de också en skrift så att säga, att det här måste man i så fall överklaga hos högsta domstolen. Och det här har hållit på nu, vad är det, i 9 månader i högsta domstolen, och det är jättemycket frågetecken hur det här ska hanteras. Och med, ja.
Men det tar ju också tid, så alla de här processerna tar ju väldigt, väldigt lång tid. Men det är ändå också bra såklart. Det är ju väldigt intressant för oss, för vår verksamhet mycket styrs ju mycket av just högsta domstolens domar. Hur de bedömer olika frågor. Och det är väldigt, man tycker det är intressant, som nu med samtyckeslagen. Då har det bara kommit en dom än så länge, och det gällde ju oaktsam våldtäkt. Men då har ju högsta domstolen faktiskt blivit väldigt pedagogisk, för de skriver mycket i punktform.
Om ni har möjlighet att läsa någon dom från högsta domstolen, det är mycket bättre än tidigare. Punktform som man verkligen kan se exakt, och de väger ju varje ord på guld, eller vad man säger. Så att det blir väldigt, och det tycker jag i och för sig också, att domstolarna...
Ja, absolut.
Och det har vi pratat om i andra avsnitt, att man kanske inte ska läsa så mycket vad som skrivs i media, men har man möjlighet att läsa domen in real life, så ska man försöka läsa domen, för ofta är ju domarna väldigt välskrivna och enkelt skrivna, så att alla ska förstå dem.
Och letar du efter rubriken, till exempel om du tar en tingsrättsdom, tingsrättens bedömning, alltså det finns ju olika rubriker, ofta ser de också en ingress där man kan se, så kolla ju efter rubriken och vad det är ni vill läsa. Du behöver inte läsa hela domen, men själva bedömningen är väldigt viktig. Men jag tror också många har tagit efter lite högsta domstolens hur de skriver, alltså även plus den här balkongfall som du och jag pratat om också tidigare, som blev ju väldigt, ska man säga, men liten, har ju många i vår bransch använt, för det handlar ju verkligen om bevisvärdering bland annat, och också förundersökningsbetydelse, men på olika sätt. Så att den var ju, det är inte så svårt språk längre som det var, så även om man inte är jurist så förstår, kan man ta till sig det.
Och det kan man ju säga också, de som arbetar i högsta domstolen, det är ju inte heller bara domarutbildning. Det finns ju också advokater som har varit tidigare advokater som har fått bli justitieråd. Så de, och så är det professorer, så att de har en annan bredd så att säga. Det är inte bara domarutbildade domare som sitter där, utan du kan ha varit framgångsrik på olika områden och så blir du invald där.
Så jag tycker det är bra. Coola personer som sitter, eller jag tycker att de skulle kunna ta ännu mer plats lite också i media och förklara mer, för de, många av dem har ju verkligen gjort karriär. Det är en bra blandning. Det är en riktigt bra mix. Ja, och de är väl tror jag ganska noggrann också med att om någon slutar eller går i pension eller någonting, man försöker få in kanske något liknande kompetens. Och om man saknar någon kompetens så söker man det. Det är väl så man hantas lite, tror jag. Att de kanske ringer runt där om man känner
att här. Det är mer på den nivån. Mm.
Ja, men har du någon målbild att bli justitieråd?
Nej! Nej, jag tror inte det skulle passa mig. Jag vet inte, man kan ju som yngre domare, det är ju väl en traditionell väg att gå om man vill bli ordinarie domare på tingsrätten eller bli hovrättsråd i hovrätten. Då kan man vara något som kallas justitiesekreterare.
Revisionssekreterare,
men det heter inte det längre. De har ju,
nej, bytt ja, nu.
Och då är man liksom som en yngre domare där, som man förbereder målen åt de här då högsta domstolens ledamöter och föredrar de här målen. Och det är ju väldigt tufft, jag tänkte på det. Då måste de också skriva ett förslag till dom som de andra eller högsta domstolens ledamöter då går igenom. Mm. Och det kan man göra om man tycker att det här är ett intressant arbete. Men det är ju inget som... Eller jo, så ska man inte säga. Nu tycker jag det är väldigt kul att vara advokat. Jag tänker på det ofta så här. Åh, vad det här är roligt. Och särskilt när man går ut ur... När man har haft en förhandling och man har pläderat och man får gå därifrån och kanske ha en nöjd klient som tycker att man har gjort bra ifrån sig. Och så slipper man skriva den här långa domen. Det är ju väldigt... Ja. Det är hårt arbete att vara domare. Och jag har ju vänner som är det. Och du har ju en jättebra kompis som är domare. Och hon har ju berättat att det är ju tufft.
Ja, framförallt eftersom jag ska kunna alla rättsområden. Mm. Och jag tror att det inte riktigt kanske passar. Jag tror att man måste börja förändra den rollen också. Och
bli mer specialiserad. Ja. Precis som vi tycker att advokater ska bli mer specialiserade. För så är man ju inte i Sverige. Alltså så är det ju i andra länder. Men domare, de ska behärska alla rättsområden. Mm. Alltså du ska kunna döma i brottmål samtidigt som du ska kunna döma i väldigt komplicerade tvistemål och andra typer av ärenden, familjemål.
Mm. Och jag tror vi kommer komma in, faktiskt i nästa avsnitt, om ni vill lyssna på det, då kommer vi komma in lite på det vad gäller ekobrott. För där är ju en fråga, det är väldigt många uppmärksammade mål, nu senast och allra som vi ska prata lite om. Att man diskuterar, är det alltså ekobrottsmyndigheten med förkortning kallas EBM? Är det de som saknar kunskap? Vilka är det egentligen som jobbar där? Eller är det domarna
som inte förstår?
Och det är ju en superintressant fråga. Men, och det kommer ju gå in mycket djupare på. Så är ni intresserade av att lyssna på det, samt ska vi också prata om hur vi professionella aktörer bemöter varandra. För jag får ofta frågan, men gud, hur känns det att se den där hemska våldtäktsmannen i rätten och du möter honom? Jag bara... Alltså jag känner typ inga känslor alls för den personen, men det jag kan gå igång på och verkligen bli förbannad på är ju kanske försvarsadvokaten eller domaren eller åklagaren, eller om jag är försvarsadvokat på målsägandebiträdet. Alltså att det är mer de professionella aktörerna som man får de här mer känslorna, för man känner sig, man tycker att de beter sig illa eller något, men det är sällan alltså själva parterna är någonting som man blir upprörd. Men det är samtidigt väldigt viktigt, för du och jag har pratat mycket om ett visst advokatförakt som finns, eftersom vi har haft helt andra roller och vi ser att vi blir annorlunda bemötta på ett visst sätt. Så det ska vi också diskutera mycket mer i nästa avsnitt.
Hoppas att ni lyssnar då.
Tack för idag.
Ja, tack och hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.